Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Plugg 26 plus!
Den sitter liksom aldrig helt där den ska, den där.
Nej, men det är därför vi har en jingle ju. Men vi fortsätter göra det här i alla fall.
Just det är väldigt skönt att den kommer först.
Ja,
ja men...
Det vi var kaoset sen. Men det är också lite så här, vi spelar in på en måndag. Det har inte vi gjort på väldigt länge. Det känns att det är måndag idag, eller hur?
Ja, men jag blir ju så här, på en gång jag kommer hit så tror jag att det är torsdag. Så nu tänker jag att imorgon är det fredag.
Och sen är det helg.
Ja, det kommer bli en tuff sanning att acceptera imorgon, känner jag.
Det blir en tuff vecka.
Ja, men ska vi gå direkt på gästen?
Ja,
jag har inte så mycket nytt att berätta annars.
Nej, det tycker jag att vi gör.
För vi har ju faktiskt fått självaste ordförande för kåren.
Jajamän, välkommen.
Tack så mycket, vad roligt att vara här.
Ja, vi tänker att du kan presentera dig själv.
Ja, mitt namn är då Sofia Holmdahl och jag är ordförande för Stockholms universitets studentkår verksamhetsåret 2021. Så det är väl därför jag är här idag, tänker jag.
Det är jätteroligt att ha dig här.
Ja, det stämmer. För vi har ju pratat nu om corona i hela hösten. Och vi har fått administrationens, eller vicerektors perspektiv. Och vi har fått lärarnas perspektiv. Och nu tycker vi faktiskt att det är dags att få studenternas och kårens perspektiv.
Jajamän.
Vi är ändå de absolut viktigaste på lärarna, så det skulle jag säga.
Självklart. Utan oss så skulle inget finnas.
Verkligen.
men innan vi börjar prata om corona, som man alltid pratar om nu för tiden, så ska vi lära känna dig lite mer. Så då tänkte jag att du skulle få börja berätta ditt värsta och ditt bästa studieminne.
Nej, men det här är ju jättesvårt. Jag har ju pluggat i hundratals år, känns det som. Jag har ju pluggat jättelänge och pluggat länge vid Stockholms universitet. Så att jag har varit med om mycket positivt och negativt genom åren. Men jag har ju varit engagerad väldigt länge i studentfrågor och studentinflytande. Jag skulle säga att vi börjar med det sämsta, eller värsta, eller vad man kan säga. Och det finns säkert värre saker som jag inte kommer på just nu. Men jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag satt och hade ett seminarium, eller skulle ha ett seminarium. Och jag kan under perioder tycka att det är väldigt jobbigt att byta plats i klassrummet eller i föreläsningssalen. Och har varit väldigt tydlig med det med mitt lärosäte alltid. Och med Stockholms universitet och med mina prefekter och mina lärare, att jag tycker att det är väldigt jobbigt. Och det beror ju kanske primärt på att jag har en Asperger-diagnos som gör att jag tycker att det är väldigt viktigt i perioder att sitta på en specifik plats. Och att jag bad om att sitta på den platsen och fick en utskällning av min lärare. Jag skulle säga att det är en av mina värsta stunder. För att hon upplevde att jag tog för mycket plats och att så här, jag måste anpassa mig efter alla andra. Och hon visste mycket väl om min specifika situation. Jag skulle säga att det är en av mina värre situationer.
Får jag ställa en följdfråga?
Ja, absolut.
Var det en utbildad pedagog?
Det var en utbildad pedagog.
Ja.
Och genusvetare, kan vi tillägga.
Hur länge sedan var det här?
Det här var kanske 2016 eller 17.
Det är inte länge sedan.
Nej.
Jag pluggar ju till ämneslärare nu och får en chock.
Ja, nej, men det var väldigt absurt. Och jag hade mycket dialog med henne gällande den här typen av frågor. Och hon såg väldigt tydligt fast vid att det är gruppens behov som är viktigast. Och det kan jag hålla med om till vissa fall och så. Men det var ju inte som att det var ett jättestort problem att jag skulle få ha en specifik plats i ett klassrum. tyckte jag personligen. Så att jag blandade in kåren bland annat i den frågan, men det löstes inte riktigt. Men jag tror att jag hade inte henne jättelänge heller. Så att det löstes ju framförallt när hon när jag inte hade henne längre. Men också så hade jag ett väldigt, väldigt tydligt system för hur jag hanterade det här. Och det var ju att vara först i klassrummet. För då var det ju inga problem. Så att jag var ju alltid till att vara väldigt tidig. Men det jag ska säga att det är en av mina värsta situationer som också kommit från liksom universitetet, också en av de sakerna som också har gjort att jag har varit så engagerad som jag har varit i rättighetsfrågor och så. Så det är en väldigt tråkig personlig upplevelse, men sen skulle jag säga att jag har ju haft framförallt väldigt roligt på universitetet alltid. Jag har ju läst, jag skulle säga att utbildningen i sig har ju varit bland det roligaste för mig. Att få lära mig så mycket hela tiden och att på något sätt få fokusera så mycket på sig själv som jag får göra i sina studier och förkovra sig i det jag tycker är roligt. Och jag har liksom valt utbildning helt bara utifrån vad jag tycker är spännande. Alltid. Kanske inte alltid så strategiskt smart att bara läsa humaniora. Men att få sitta och titta på Céline Dion på en föreläsning för att analysera det är ju otroligt. Liksom. Så att jag skulle säga att utbildningen i sig har ju varit det som har varit absolut roligast för mig. Att få liksom titta på Melodifestivalen och skriva kandidatuppsatser om Carola. Det är liksom otroligt. Alltså så här, det går inte att toppa. Liksom. Så jag ska säga att för mig har utbildningen i sig varit topp. Liksom.
Men nu blev jag nyfiken, för du sa att du hade pluggat i 100 år. Ja,
jag är också jättenyfiken. Berätta.
Nej, men jag har pluggat jättemycket saker och ting. Jag har i grunden pluggat kulturvetarprogrammet. Jag är inte riktigt klar med kulturvetarprogrammet än, utan jag bytte bana och skulle bli genusvetare. Och så har jag pluggat genusvetenskap. Så att jag har pluggat, jag är ju som sagt inte helt klar med min kulturvetarkandidat, men har vid sidan om det tagit en master i genusvetenskap. Så att jag har pluggat jättemycket genusvetenskap framförallt. Men min tanke är att när jag är klar med mitt år som ordförande, att jag ska gå tillbaka och plugga klart kulturvetarprogrammet så att jag får titulera mig själv kulturvetare. Så att jag har pluggat det, och sen har jag också slängt in lite andra så här sommarkurser hit och dit. Jag har ju pluggat jättemycket, liksom allt från Harry Potter-kurser till...
Du har pluggat Harry
Potter-kurser? Ja, men det har jag gjort. Det har jag gjort.
Jag har sökt den så flera gånger.
Vi har pratat om den.
Är det sant?
Är det någonting du rekommenderar?
Nej, men den var underhållande. Det var den verkligen. Framförallt kanske om man ska bli lärare skulle jag säga att den var superunderhållande. Vi läste en del om hur den kan använda Harry Potter i pedagogik och så. Så att det fanns mycket underhållande saker. Och jag tror att jag skrev en tenta om Hermione som den bästa kompisen som aldrig får liksom, någon liksom, recognition. Typ. Så det var en kul sommar. Men jag har pluggat jättemycket olika saker. Framförallt humaniora. Men jag använder lite statsvetenskap och lite så. Men nästan bara humaniora.
Och på toppen av det så har du även varit kårengagerad då?
Ja, och varit, framförallt har jag varit engagerad i mitt lokala studentråd under lång tid. Och sen har jag varit här på kåren. Jag var viceordförande förra året på heltid. Och sen innan det var jag också studievakare på heltid. Och så att jag har verkligen grottat ner mig i allt från att på väldigt lokal nivå, på institutionsnivå till på fakultetsnivå till central nivå nu. Så att där har jag varit länge. Eller här har jag varit länge.
Härligt.
Ja, men berätta då, hur såg våren 2020 ut för dig liksom i övergången när corona blev på riktigt i Sverige och universiteten stängde?
Nej, men det var kaos på massa sätt och vis. Jag minns det, jag hade varit hemma en vecka för jag hade haft coronasymptom. Jag vet inte om det var det eller så, men jag hade varit liksom förkyld och hade liksom väldigt klassisk influensa av något slag. Så att jag kom tillbaka till kansliet här och skulle liksom hålla på med vad jag nu håller på med och möts av informationen om att alla universitet ska stängas igen och vi måste flytta både in liksom hem all vår verksamhet, men också så hamnar vi i situationen, vad händer med alla studenter? Det har ju varit det centrala. Hur ska studenter klara av att studera hemifrån? Hur ska studenter kunna ta del av sin utbildning hemifrån? Hur ska studenter ha råd att köpa kurslitteratur när universitetsbiblioteket stänger igen? Mm. Det är ju ganska många frågor som ställs på sin spets. Och väldigt mycket av det vanliga påverkansarbetet vi driver blev ju väldigt, väldigt mycket mer reellt. För att helt plötsligt så var det en fråga, ska universitetet vara öppet? Och det tog de ju beslut om att det inte skulle vara utan att vi deltog. Till exempel. Ska biblioteket ha öppettider och hur ofta ska de vara? Ska de ha öppet varje dag en timme? När på dagen ska det vara öppet? Vad gör vi med de som studerar kvällstid som behöver och fortfarande låna böcker men jobbar heltid? Hur ska de kunna ta sig hit? Det blir ju väldigt, väldigt reellt. Så att jag skulle säga att våren bestod väldigt mycket av att just säkra rättigheter för studenter. Och sen blev ju hela vårt kansli flyttade ju hem vårt arbete. Alla våra liksom digitala evenemang blev digitala. Vi genomförde ett kårval digitalt. Det var väldigt mycket som skedde som var tvungen att lösas. Men jag skulle säga att det som tog mest tid och det som var absolut viktigast var hela tiden studenternas situation.
Hur jobbade ni med de rättigheterna rent konkret? Mm. Liksom?
Men vi ingick väldigt snabbt i en grupp på universitetet som hanterade utbildningsrelaterade frågor rörande corona. Där vi som inledningsvis träffades, det kändes som hela tiden, nu träffas vi fortfarande en gång i veckan. Den här veckan så har vi ju imorgon ett extra insatt möte med den här gruppen som blev inslängt idag. Så för mig känns det också lite som att det är fredag imorgon, för det brukar normalt vara på fredagar. Och där har vi försökt säkerställa och kartlägga vad för problem som sker. I våras hade vi väldigt mycket möten med studentråden som jobbar med studentinflytande på institutions- eller sektionsnivå. Där de fick tydliggöra sina problem och vad de upplevde som var problem med utbildningen. Och så förde vi den dit.
Mm. Vilka var de mest akuta av de sakerna som studentråden tog upp först? Det som kom direkt?
Det absolut vanligaste diskussionen inledningsvis var ju hur examinationer ska genomföras. Helt plötsligt så skulle en göra avbrott i kursplaner utan att kursplanerna egentligen direkt ändrades inledningsvis. Sen blev det ju så att de faktiskt rejält ändrades. Och att studenter var väldigt oroliga för hur de skulle genomföra sin utbildning för att få bo kvar i sina bostäder och få ha tillgång till CSN och alla de här typ livsavgörande frågorna. Det handlar inte bara om att den vill bli klar med sin tenta för att det är skönt att ha den klar, utan det handlar ju faktiskt om att ha liksom rätt till inkomst och rätt till tak över huvudet. Så det var liksom den tidigaste frågan, är hur vi ska genomföra liksom examinationer och är det okej att genomföra examinationer digitalt hemifrån när de skulle ha varit i salstenta och så vidare. Och inledningsvis så var det också väldigt svårt för universitetet att ställa om. Jag skulle säga att universitetet har blivit bättre på det under tiden som har gått med att genomföra liksom digitala tentamens och så vidare. Men inledningsvis så var det ju inte alls så, utan då var det ju att ställa om helt och hållet. En var inte van vid att ha liksom salstentor hemifrån, och det är väl rimligt att den inte var van vid. Och hur man skulle göra om examinationer som fortfarande var rätt säkra och fortfarande följde kursplanen och så vidare. Så det var liksom en tidig superviktig fråga, och jag skulle säga att det är fortfarande en viktig fråga, för det är fortfarande problem hela tiden med att de ska vara, ibland ska tenta vara övervakade med en webbkamera, studenter kanske inte har en webbkamera, eller så kanske den, vad händer om det är något problem med webbkameran och en liksom måste fixa det, ses som att den fuskar då. Så det är ganska mycket fortsatta frågor kring examination.
Men kan man liksom kräva att studenter har den utrustningen, att ha liksom en fungerande webbkamera?
I dagsläget är det ganska otydligt skulle jag säga. De har ju rätt att kräva det. Men det är ju en väldigt tydlig dolkostnad utbildning som man inte alls var beredd på. Framförallt inte när det hände i våras, när man inte visste om vad han hade upp sig på. Så var det ju en tydlig dolkostnad. Men de har ju rätt att veta, att undersöka vem det är som skriver tentan. Och då kan man ju tolka det som att man kan då kräva att ha kamera på.
Mm. Jag tänker, de flesta studenter har ju en dator med en kamera i 2020 kanske ändå, men så här rent eller principiellt liksom.
Verkligen, helt principiellt är det en jättesvår fråga, och framförallt i våras när universitetet var helt stängt och en inte heller hade tillgång till universitetets datorer skulle jag säga. I dagsläget när universitetet igen är öppet så kan en ju ta del av att skriva en salstenta digitalt på en av universitetets datorer. Det gick inte i våras, och det är också ett problem att det förväntas att alla skulle ha datorer med internet. Och de flesta har ju det, men det finns ju också de som inte har det. Och att inte ens ha tillgång till internet i sitt hem gör ju det väldigt svårt. Han kanske totalt förlitade sig på att universitetet var ens tillgång till internet. Liksom.
Ja, precis. Och sen så tänker jag också så här att det inte så ofta studenter bor själva heller kanske. Så även fast man har ett internet hemma så här, helt plötsligt är det 7 personer som bor i den här lägenheten som ska plugga tillsammans allihopa och alla behöver använda internet. Med kamera. Då kommer det bli problem. Liksom.
Men det var också ett problem skulle jag säga inledningsvis att studenter skrev tentor på samma plats, och det behöver inte vara något konstigt att skriva tentor på samma plats, för en kan ju bo tillsammans med människor som också pluggar till exempel, och att de trackade IP-adressen och såg och antydde att de kanske potentiellt fuskade. Nu så vet jag att till exempel på juristprogrammet så ska en anmäla i förväg om en till exempel bor med någon som också skriver tentan för att den inte ska bli misstänkt för liksom otillåtet samarbete.
Det där har ju vi pratat lite om innan, att hur det ligger till med fusk och så. För att vi har ju också hört att det är ju högre närvaro på de digitala forumen. Och om det beror på att man då orkar, inte behöver gå upp lika tidigt till exempel, att man hinner liksom med det man ska göra. Eller om personer bara klickar in sig och sen inte är med. Mm. Och också då att lärare var oroliga för fusket. För att det inte går att kontrollera liksom. Mm. Är det en fuskfråga eller en stor fråga?
Men det är en ganska stor fråga. Och framförallt så tror jag att det blir lättare att upptäcka fusk på massa sätt och vis. Men jag skulle säga att det här med att folk kanske har högre närvaro men kanske inte där. Det är väldigt svårt för oss att veta om det är så. Men det finns ju ganska många studenter som upplever att de tycker att det är lättare att ta del av utbildningen digitalt. För att de kan göra det hemifrån, de kan planera sina dagar efter det. Och vissa har ju till exempel infört videoföreläsningar, de kan se den vilken tid på dygnet de vill. Eller att de kan se det igen framförallt. Så det finns ju en massa fördelar med det. Så jag tror att många studenter tycker att det finns liksom, pros med att ha digitala föreläsningar och så vidare. Jag skulle säga att det däremot är ett större problem är ju att hur en för annan typ av undervisning digitalt. Seminarier har ju varit väldigt många som har flaggat för inte fungerar digitalt. Jag vet att det finns institutioner, både företagsekonomiska institutionen, datasystemvetenskapliga institutionen har liksom flaggat för att det finns seminarium där det är 200 personer på ett seminarium. Och det är ju inte ett seminarium då. Det går ju inte att ha en rimlig diskussion. De blir utsorterade i breakout rooms där det är 50 personer. För det är fortfarande inte ett seminarium. Och där skulle jag säga att det finns jättestora problem med liksom, digital undervisning. Och där finns det verkligen en risk att studenter inte ens har möjlighet att uttrycka sig. Och därför kanske bara är iklickade att de är där och kanske gör någonting annat. För att det finns inte ens en möjlighet att vara delaktig i en diskussion.
Mm.
Och det är ju också så att de ser ju ett ökande antal disciplinärenden. Så det är fler sammanträden med disciplinnämnden. Så det sker ju uppenbarligen i alla fall fler fusk som hamnar i disciplinnämnden. Sen vet vi inte, det talade jag med universitetsledningen om inte för alls länge sedan, att studenter har ju alltid fuskat. Det är bara det att vi upptäcker det lättare nu för att det finns fler liksom, digitala hjälpmedel för att upptäcka fusk. Så jag tror inte att det kanske är en sån stor ökning på grund av corona, utan mer på grund av att vi har bättre möjligheter att undersöka det.
Men jag tänker på om vi ska prata mer om digital undervisning liksom, för det har vi pratat om ganska mycket när det kommer till lite så här, ja, men praktiska eller halvpraktiska utbildningsmoment liksom, som faktiskt då inte går att göra via en skärm liksom. Hur har era samtal kring det gått?
Men det har ju varit väldigt svårt, och det finns ju ganska mycket utbildning, inte minst på det naturvetenskapliga området, som kräver fysisk närvaro och laborationer och sånt. Inledningsvis så var ju tanken att de skulle flytta fram dem så långt det gick till att det kanske blev lite lugnare, och de sköts fram till liksom juni månad och så vidare. Och nu har vi märkt av allihopa att läget inte direkt blir så mycket bättre, utan det fortsätter ju vara illa och att vi kan inte flytta fram saker längre. Så där är vår inställning hela tiden att en ska försöka möjliggöra utbildning så gott det går. För det handlar ju som sagt inte bara om att jag ska klara av min tenta, utan det handlar ju också om att den ska ha rätt till CSN och bostad och så. Så att möjliggöra så mycket som möjligt. Men det är ju väldigt svårt. Och för vi vill ju inte heller riskera studenternas hälsa och välmående. Eller deras anhörigas välmående. Men det handlar ju hela tiden om att just säkerställa rätten till utbildning. Och rätten till bostad och rätten till ekonomi. Men det är ju inte lätt. Sen är det ju de flesta utbildningar vid Stockholms universitet går ju att ha ganska bra digitalt. Sen säger inte jag att all undervisning sker bra digitalt. Men mycket går att ha digitalt. Det går att ha digitala föreläsningar. Det går att ha bra seminarium. Sen kanske inte alla lyckas med det. Men det är just laborationer och även VFU som jag skulle säga är väldigt svårt att ha digitalt alltid. VFU har ju varit en stor fråga nu på senaste att det är väldigt svårt att hitta bra VFU-platser för att skolorna inte heller vill ta studenter. Liksom.
Men hur har liksom kårens dialog med studenterna sett ut i den här perioden?
Men vi har haft mycket dialog med studenterna, och under våren när det var hela tiden kändes som att vi var i en kris, liksom, att det var saker hände nytt hela tiden, så hade vi framförallt mycket dialog med studentråden som representerar studenterna på institutionerna, där vi hade möten med studentrådsordföranden. Vi har också haft mycket dialog med föreningarna på campus och framförallt fakultetsföreningarna. Men vi har också haft kontakt med enskilda studenter, både i relation till liksom individuella ärenden, men också studenter som väljer att faktiskt kontakta oss direkt. Men jag skulle säga att det liksom mest kvalitativa har ju varit samlande, att den breda bilden vi har fått av studenter som både kommer från liksom engagerade studenter som är engagerade i studentråd eller i föreningar eller så, i relation till liksom individer. För det är just den liksom, studentinflytande är ju både liksom det organiserade studentinflytande genom studentråd och liksom det demokratiska studentinflytande. Men det handlar ju också om att enskilda individer ska ha möjlighet att tycka till om sin utbildning. Och det görs ju på universitetet i form av kursvärderingar och den typen av saker. Men till oss så har det också kommit in en del studenter som har både uttryckt sitt nöje med vad studentkåren har gjort, men också som har varit tydliga med att säga, jag tycker att det är orimligt att studenter ska behöva tas till campus för laborationer, eller vi borde få tas till campus för fler laborationer. Så att det är också det, att liksom hitta en riktning som har varit viktigt, att så här, vi måste lyssna till hela studentpopulationen.
Ja, hur jobbar ni med det då när det liksom kommer in olika önskemål från studenterna?
Men det är ju generellt svårt, och där har vi behövt lyssna väldigt mycket på vad studentråden tycker. Vi är ju en demokratisk studieorganisation som framförallt styrs av ett kårfullmäktige och en kårstyrelse som tycker saker. Men vi är också, vårt kärnområde är ju studentinflytandet, och vi har en struktur där studentråden och fakultetsrådens liksom vilja är superviktig. Så den dialogen med dem har ju varit absolut viktigast. Vi hänvisar också många studenter som tycker väldigt mycket och tycker bra saker just till råden, för att det är lättare att påverka genom det organiserade studentinflytande än genom det individuella, skulle jag säga.
Mm. Men hur mycket inflytande upplever du att kåren och studenterna haft i hur universitetet har liksom anpassat sig corona?
Jag skulle säga att vi har haft mycket inflytande. Jag skulle säga att vi inte har haft inflytande överallt, och det är ett problem. Det var ju under väldigt lång tid som vi till exempel informerades väldigt mycket om vad som hände i de former vi inte hade tillgång till. Sen har det liksom gått lite upp och ner. Men jag skulle säga att det stora problemet har ju varit att vi inte varit en del av universitetets krisledningsgrupp, centrala krisledningsgrupp. Utan vi har hela tiden hänvisats till den här så kallade omgruppen, som är den utbildningsrelaterade coronagruppen. Som då träffas bland annat imorgon bitti klockan 8. Så att jag ska säga att det har varit ett ganska stort problem. För det var ju också den gruppen de tog beslut om att stänga universitetet. Och nu kanske det inte hade varit så kontroversiellt beslut, som alla lärosäten stängde igen. Men Stockholms universitet valde ju till exempel att ha också låsta dörrar, vilket många lärosäten inte hade. Utan den hade fortfarande tillgång till att vara på plats på campus, lite som vi har haft det nu under hösten. Men att all utbildning skedde digitalt. Där var vi inte med och tog beslut. Och det tycker jag är väldigt tråkigt för studentans skull. Men jag skulle också säga att det är väldigt undermåligt för universitetet att de inte tog sitt studentinflytande på allvar när det väl kom till kritan. Men vi påverkar ju hela tiden. Det finns ju frågor vi hela tiden driver. Just nu är min hjärtefråga bibliotekets öppettider. Det kommer antagligen bli en fråga imorgon när vi träffas. Att säkra att studenter ska ha tillgång till att både låna böcker men också till någon, liksom, någon mån ha tillgång till att studera i biblioteket.
Mm. Men vad är den största skillnaden på frågorna som tas upp i omgruppen och i krisgruppen eller krisledningsgruppen?
Nu har ju den centrala krisledningen satts på paus, som de väljer att kalla det. Så att nu tas ingenting upp där. Tidigare så har det varit väldigt svårt för oss att veta det, eftersom vi inte har varit med och vi har fått väldigt lite information om vad som sker. Vi har fått viss information till omgruppen om vad som sker i den centrala gruppen. Men jag skulle säga att även där har det varit brist, för att beslut har ju tagits där som vi inte har varit med på. Liksom. Sen har väl det också delvis handlat om individuella ärenden gällande liksom anställda på universitet och sånt som vi inte ska vara med i. Men det är svårt för oss att veta när vi inte vet vad som sker.
Exakt.
Mm.
Ja. Men om man tänker på dem, när studenter då kommer till er med saker som de tycker och tänker, hur skiljer det sig, skulle du säga, från innan corona till under corona, vad det handlar om?
Nej, men efter den 17 mars eller när universitetet nu stängde, så har det ju nästan allt som kommit till oss från vanliga studenter rörs coronapandemin på olika sätt och vis. Innan så har det ju varit mer spridda skurar, vad som hamnar i min mejlkorg. Jag kan nästan alltid, om jag ser att jag har fått ett mejl från en så kallad vanlig student, så är det nästan alltid kopplat till att de inte vill ha undervisning på campus, eller att de vill ha undervisning på campus, eller att de upplever att de inte har internet som fungerar och strular under deras tentor och sådana saker. Så att jag skulle säga att det har blivit väldigt, väldigt kopplat till pandemin. Och det var det såklart inte innan. Det var lite mer, kunde vara lite vad som helst. Det kunde vara, ni borde anordna mer fester. Det sker
kanske inte sånt. Nej, jag tänkte precis fråga, är det någon som har frågat det?
Nej, det är inte nu. Men det rör väldigt mycket rättigheter och skyldigheter som, liksom, som student under corona. Och innan så rörde det ju delvis det, men det kunde också röra ganska mycket helt andra frågor. Så jag skulle säga att studenterna blivit, i alla fall de som kontaktar oss, har blivit mer fokuserade på sina rättigheter som student än tidigare. Och det är ju positivt att den också har koll på att den har massa rättigheter som student.
Jätteviktigt. Mm. Jättebra. Mm.
Men apropå festar och så då, för att det har jag tänkt på, att det känns ju som att kåren då innan corona, så var det liksom, ja men det var mycket sociala saker och evenemang som liksom skulle göra att man inte bara skulle få sin utbildning men faktiskt också ha liksom en studietid och med allt vad det innebär. Hur, alltså, kan man få det nu? Eller hur liksom ser det arbetet ut?
Nej, men det är superviktigt för oss att vi, alltså, att vi ser studiestationen som en helhet. Och det är inte bara att gå på sina föreläsningar eller att läsa den här boken eller att skriva den här tentan. Det är hela konceptet att vara student. Och det är ju svårare idag. Men vi har gjort vårt absolut bästa för att försöka tillgodose de behov som finns. När universitetet stängde igen den där i mars, så flyttade vi all vår verksamhet digitalt. Vi har försökt att ha liksom digitala evenemang och den typen av saker. Men det är ju också svårt att jämföra det med hur det har varit innan. Det har varit, en har varit på campus hela tiden, den har samarbetat med föreningar. Så att vi har ju hela tiden försökt uppmuntra både vårt liksom eget kansli men också föreningarna på campus om att hela tiden ha digitala evenemang för att studenter inte heller ska bli isolerade. För många studenter blir ju superisolerade. Det är ju redan som det är ganska isolerat att vara student. Framförallt om man pluggar på ett lärosäte som universitet, den kanske har någon föreläsning i veckan eller så. Och sen kanske går hem och sitter hemma och pluggar. Och det har ju blivit ännu mer isolerande. Så att det är superviktigt att ha olika, erbjuda olika former av digitala evenemang. Eller, det behöver inte ens vara något stort. Det kan ju vara liksom liksom en liten quiz här eller att titta på film ihop här eller så. Men just för att studenter inte ska bli så isolerade, för det är ju ett superstort problem att studenter låser in sig själva för att utbildningen ser redan ut sedan innan och nu blev det ännu mer.
Mm. Är det någonting som har kommit fram nu också sedan pandemin tog fart?
Men delvis, jag har suttit med i ett projekt på universitetet som har liksom undersökt studenters mående under hösten och både på grund av corona men också generellt hur studenter mår. Och det är väldigt tydligt att studenter mår väldigt dåligt. Och även en annan studie som gjordes av universitetet som jag inte var så inblandad i tydliggör ju att det stora problemet för många studenter är ju just att...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Känna bristen på sammanhang. Att den vill känna att den hör hemma någonstans. Och nu är den hemma, kanske i sitt hem. Och det är inte riktigt samma sak som att känna att så här, jag har en identitet i min utbildning. Och den typen av saker. Så att många studenter upplever ju att det är ett ganska stort problem. Just bristen på att höra hemma någonstans.
Mm.
Och det blir också väldigt svårt för studenter då att hitta nya digitala sammanhang potentiellt eller så, men det är otroligt påtagligt att studenter saknar bristen på sammanhang.
Mm.
Hur var det för dig när du då började som ordförande och så kommer de här i augusti, de nya studenterna som kanske kommer direkt från gymnasiet eller aldrig har pluggat på det sättet förut, och så ska de liksom börja sin studietid. Alltså, vilka tankar gick igenom ditt huvud i den perioden?
Nej, men jag kan liksom inte riktigt tänka mig, för när jag började plugga vid Stockholms universitet så var ju väldigt mycket i att hitta min identitet. Jag flyttade också till Stockholm i och med att jag började plugga här, så det var väldigt mycket att hitta vem jag är här. Vem jag är på det här programmet jag pluggar, hur jag identifierar mig och jag identifierar min grupp. Hur jag identifierar mig som Stockholms universitetsstudent. Det är väldigt mycket, jag ska säga att det är väldigt mycket identitetsfrågor när den kommer som ny student. Och det har ju kanske inte liksom blivit så för så många. Vissa utbildningar har ju försökt ha utbildning för de som läser första terminen nu inledningsvis. Vissa har inte, liksom, det har inte gått för de flesta. För att folk ska känna ett sammanhang. Men det är ju jättesvårt också för att sammanhanget ofta kopplas till det som man kanske gör i pauserna. Och det en gör efter föreläsningen. Eller seminariet. Och nu finns ju inte riktigt det. Så här, jag har vänner som har börjat plugga nya program som har pluggat tidigare. Som inte liksom har pratat med sina klasskamrater utöver liksom seminarier. Och det skapar ju en brist på identitet. Och det skapar, gör det svårare att också tycka att det är roligt att plugga, skulle jag säga.
Mm.
För mig var det ju väldigt spännande att plugga när jag började plugga. För att det var kul, alltså det var ju också jätteroliga ämnen och så vidare. Men att bara så här hitta nya kompisar är ju härligt. Att så här hitta nya sammanhang, hitta nya grupper. Hitta människor som kanske liksom gör saker som jag inte gör. Så jag kan lära mig nya saker av det. Och att ha, liksom, hänga och plugga tillsammans är ju liksom roligt. Det är liksom det som mycket är att vara student. Och de här studenterna får ju uppleva någonting helt annat än vad jag fick uppleva. Och det finns säkert fördelar med det också, men... Det är ju också någonting lite tråkigt i att inte få hänga med folk. Men det är ju också för alla människor såklart.
Ja, nej, för jag har tänkt jättemycket på det. För när jag började plugga då för snart 3 år sedan. Så, alltså så här, för mig, jag var lite så här. Jag var liksom inte så pepp på själva konceptet att jag skulle plugga i 3 år. Jag var mer så här, jag behöver ett nytt ben att stå på. Jag behöver en ny utbildning. Sen om jag får några kompisar så är väl det är väl en bra bonus. Men sen har jag verkligen liksom, den här perioden i mitt liv har betytt så himla mycket. Och jag har träffat vänner för livet. Och det har liksom, ja men jag har fått den där utbildningen som var anledningen att jag ville börja plugga. Men glädjen med hela den här studieupplevelsen är ju verkligen det sociala. Och jag skulle säga att hälften av det jag lärt mig har jag lärt mig liksom när man har diskuterat journalistik över en öl på en fredag. Liksom. Alltså så här, och jag kan inte låta bli att liksom undra om de som nu börjar på sin utbildning, om det ska vara så här, de här en hel kandidat liksom i 3 år. Alltså, blir det en likvärdig utbildning eller en likvärdig utbildningsupplevelse? Mm. Liksom?
Ja, men det är ju jättesvårt att veta. Det finns säkert saker de får som inte vi har fått också, såklart. Men jag håller ju med dig. Alltså jag hade kanske inte heller en tanke på att jag skulle engagera mig överhuvudtaget. Jag var ju engagerad i, såklart, i elevråd och hela grejen på gymnasiet. Och, så här, och bestämde mig för att så här, men jag ska inte engagera mig. Jag ska bara plugga, kanske träffa någon, lära känna lite folk, kanske. Men min viktigaste är ju att jag ska ut på mig. Och sen hamnade jag där jag är nu. Det finns alltså, även oss som kanske tänkte att vi inte skulle engagera oss och inte skulle träffa folk, har ju liksom haft massa glädje av det. Och det kanske inte alla som börjar nu kommer ha. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och jag skulle säga att det blir ju potentiellt det blir ju framförallt ett annat sätt att ta del av utbildningen. Men ja, det där har ju vi ett jättestort ansvar som kår. Och föreningen på campus har ett jättestort ansvar att försöka skapa det här så gott det går digitalt. Och det är inte helt lätt. För att vi har inte heller jobbat digitalt på det sättet innan. Men vi måste ju hela tiden göra vårt bästa för att hitta ett sammanhang. Eller liksom försöka hitta ge dem ett sammanhang. Mm. Och hitta ett nya sammanhang åt dem.
Vad är det bästa hittills som ni har gjort, tycker du?
Men jag skulle säga att vi hade ju en digital valrörelse i våras. Jag skulle säga att det var väldigt roligt att se det engagemanget som kom av det. Att folk verkligen brydde sig. Och på ett helt annat sätt än vad det var fysiskt. Jag skulle säga att att kårvalet fick ett helt nytt uppsving av att det var digitalt. För det var så många fler som kunde ta en del av det. Våra debatter som vanligtvis ses av liksom ett visst antal människor i studenthuset. Det får inte, alltså, även om det skulle vilja komma 200 personer så skulle de inte få plats. Och kunde nu ses av liksom hur många som helst. Och folk var engagerade och liksom kunde vara aktivt deltagande i att titta på debatter, i att lajka saker. Jag skulle säga att det var väldigt roligt att se att när det väl liksom kom till demokratifrågor hos oss så var folk verkligen engagerade. Vi fick ett högre valdeltagande än på 30 år och sådana saker. Så att,
wow, härligt, bra jobbat.
Ja, men tack. Vi är väldigt stolta över det. Och jag skulle säga att skapa saker som verkligen har ett värde är det viktigt. Så det är ju kanske inte heller lätt. Det är lättare att komma på att den ska göra ett quiz. Men att när det väl kom till kritan och handlade om liksom hur kåren ska styras och drivas så brydde sig verkligen studenter och var engagerade. Så jag skulle säga att där är någonting vi verkligen har att lära. Att så här, hitta saker som verkligen betyder någonting. För då bryr sig verkligen folk. Att ha ett quiz är ju en extra sak. Det är ju en bonus i livet. Men här var det verkligen frågor som rörde deras situation. Och då bryr sig studenter.
Men för nu blir jag jättenyfiken på om engagemanget liksom ökade för att det blir digitalt och mer tillgängligt. Eller för att vi är i en situation där kanske de frågorna blir extra relevanta. Ja.
Mm. Jag tänker att det kan vara lite både och. Att så här, folk kanske hade tråkigare hemma. Och var så här, det här kom det någonting. Lite kul, prokrastinera lite.
Jätteviktigt.
Men också kanske för att folk verkligen började tänka på sin studiesituation. Och att, oj, hur går de här kursplanerna ihop? Och började tänka, så här, var kan jag kanalisera det? Så jag tror att det är en kombination av att så här, folk började tänka mer på hur de faktiskt kan påverka universitetet. Men också säkert delvis för att folk hade tråkigt och att det var lättare att se digitalt för att en kan pausa och gå på toa och en kan se det 2 dagar senare och så.
Hur många var det som såg det?
Jag har inte koll på exakt statistik, men jag kommer ihåg att vi var chockade över hur många fler det var än vad det brukar vara digitalt.
Vad roligt.
Ja, och att det var folk som engagerade, det delades och det var Twitter-trådar och så här.
Wow!
Gud,
så
här.
Ja. Ja, vad bra. Mm.
Ja, det är häftigt ändå. Mm, det är häftigt. För alltså så här, jag tänker ju att det skulle också kunna gått åt andra hållet. Att få bara, corona, mitt liv är satt på paus, jag orkar inte engagera mig i någonting.
Liksom. Ja, jag var jätterädd för det. Jag var så här, hur ska det här gå? Och det var verkligen det ena eller det andra. Det var så här, antingen så får vi lägst valresultatet på 30 år, eller så kommer det gå jättebra. Mm. Och så att jag är väldigt glad över att det gick så pass bra det gick. Liksom.
Men nu efter sommaren då, när ni har kommit tillbaka och universitetet har öppnat lite mer och så, det var i våras, så hur har liksom, hur har ert arbete sett ut då under hösten jämfört med under våren?
Men det är ju fortsatt ganska liknande. Vi har ju fortsatt vara digitala primärt och vi fortsätter påverka i de forumen vi har. Det har ju varit väldigt viktigt att den här omgruppen då, som jag nämnde tidigare, som utbildningsrelaterade coronafrågor tas upp i, att den fortsätter finnas. Så att vi försöker hela tiden säkerställa de frågorna som dyker upp. För det dyker upp frågor hela tiden som rör studenters rättigheter. Men det är ju att tänka om hela tiden. Att så här, en planera någonting och så får tänka om. Planera någonting och så får tänka om. Och det gäller ju oavsett om det är att vi ska erbjuda föreningarna en utbildning. Eller om det handlar om att vi ska se till att kursplaner inte bryts, tänkte jag säga. Men inte följs.
Mm.
Så det är ganska liknande från i våras. Mm. Även om det under perioder var lite lättare för att det har varit ett lite lugnare läge i början av hösten. Nu ser det ju ut mer som i våras igen. Och då är det ju ganska likt i våras. Det kommer liksom extrainsatta möten där vi ska diskutera. Och vi måste hela tiden vara ajour på vad som händer i världen. Liksom.
Mm. Vad är den svåraste frågan som ni har jobbat med, eller det som har varit klurigast att försöka lösa?
Men jag skulle säga att det svåraste har ju varit att universitetet valde att stänga helt.
Mm.
Det är ganska många lärosäten har ju studenter fortfarande haft tillgång till sitt lärosäte, även om de har haft digital undervisning. Så jag skulle säga att det har varit den svåraste frågan. Och det har varit svårt att få organisera det i frågan, för att det finns också, vi har ju också förståelse för att det har varit ett sätt att lösa saker och ting på. Men det har ju försvårat situationen för studenter. Studenter har ju redan, men det är ingen arbetsplats riktigt. En flyttar runt mellan bord och en kanske inte vill vara i sitt hem. Och liksom, det finns ju verkligen ingen plats för studenter att vara. Och när universitetet stängde och att det inte gick att komma in som student så blev det ju väldigt svårt. För att även om utbildningen generellt har skett bra digitalt, ibland bra och ibland mindre bra digitalt, så har ju också studenter tvingats vara hemma helt och hållet jämt, och alla studenter hela tiden. Och så har det inte varit på alla lärosäten. Södertörns högskola har till exempel haft möjlighet att studenter att gå dit och så vidare. Så jag ska säga att det har varit den stora frågan. Och det är ju, alltså, Stockholms universitet är ju ett skitstort lärosäte, så att det finns ju såklart anledning till det, och jag säger inte att de är fel, jag säger bara att det har varit en väldigt stor fråga för många studenter att aldrig ha tillgång till universitetet.
Mm. Och det är ju, det har vi ju pratat om tidigare också, att det är ju, alltså, det är ju jätteberoende av vad man har för bosituation. Mm. Det är verkligen. Ju inte alla som har en lämplig studiemiljö hemma liksom.
Nej, nej men verkligen. Och man kan bo, många bo väldigt trångt, ha barn. Mm. Det finns ju otroligt många aspekter av att studera och som man kanske inte var beredd på när man signade upp sig på sin kurs i våras. Att helt plötsligt så måste mitt hem vara ett kontor, och det finns inte alltid möjligheter för det.
Nej, plus att om hela ens tillvaro är inom de här väggarna som är ens hem, med alla personliga tillhörigheter, alla möjligheter till att göra något annat eller svårighet att fokusera på det man håller på med, så alltså det driver ju en till vansinne. Mm. När jag hade dansat hemma på golvet i mitt sovrum i 3 månader tillsammans med min roommate ibland, som sen åkte iväg, alltså det kändes som att jag satt och pratade med mig själv. Mm. Och då blev jag så här, nu är det så nära att jag tappar det liksom. Mm. För att det var så extremt svårt. Jag visste inte vem jag var. Nej. Till slut. Och hade kris. Mm. liksom. Så att det är ju det är det svåraste en kan göra.
Ja. Och studenter är ju generellt en ganska fattig grupp människor. Exakt. Som har inte råd att bo särskilt stort. Jag har i alla fall inte ett eget kontor i mitt hem. Även om jag hade önskat mig en väldigt bekväm ergonomisk stol och sådana saker. Så det blir ju också en väldigt specifik fråga för studenter. Det finns ju jättemånga studenter som bor i korridorsrum på 18 kvadrat och delar kök. Det är ju inte lätt att studera hemifrån då. Det är ju inte så lätt att bo, alltså leva i sitt hem redan som det är. Mm. Och sen ska en dessutom bara vara på 18 kvadrat. Och det är ju inte särskilt enkelt.
Det blir lite som en fängelsecell, right?
Ja, lite.
liksom, 18 kvadrat, är inte det ungefär lika stort som en cell är?
Ja, men jag tänker också, ofta som student när du väljer, eller om du ens har möjlighet att välja, men när du får ett bonstänk, eller jag har i alla fall tänkt i de åren av mitt liv, men jag kommer ju inte vara så mycket hemma ändå, jag ska typ sova och äta frukost där, sen kommer jag ju vara någon annanstans resten av dagarna. Och sen bara, nej, nu är det där du ska vara och leva. Det hade kanske påverkat val av boende om man hade vetat det i förväg.
Närheten till campus kanske inte var lika viktig.
Nej, precis.
Utan storleken på bostaden.
Ja, gud. Tänk att ha gjort det valet. Att valt bort en stor lägenhet för en nära campus. Och sen är det skit. Alltså. Jag känner med er. Det gjorde ont i kroppen.
Ja. Verkligen.
Men Sofia, om någon hade sagt till dig för 5 år sedan att du kommer vara ordförande för kåren och det kommer ske under en pandemi i världen och ett klot i kris, alltså, vad hade du tänkt då?
Jag tror att jag hade ju inte trott på det antagligen. Jag hade inte trott det för 1 år sedan. Alltså, det är ju så absurt hela tiden. Alltså, det är ju, varje dag är ju absurd. För att en glömmer bort det ibland. Och så bara, visst ja. Det är en pandemi. Så det är ju helt ofattbart fortfarande. Jag kommer ihåg i våras att jag var så här. Så det var så. Då när jag satt som vice ordförande. Att det var så himla chockerande varje dag. Och jag tycker fortfarande att det är chockerande varje dag. Att så här. Jag är ordförande för Sveriges största studentkår. Och det finns inga studenter på campus i princip. Det är jättemärkligt.
Ja, det är ju en studieperiod som kommer att gå till historieböckerna.
No shit. Ja. Jag tänker också så här, vad är det bästa som kan hända nu, framöver? Och vad är det värsta som tänkbara för dig?
Det bästa som kan hända, tänker jag, är ett vaccin. Mm. Jag tänker att det skulle underlätta allas liv väldigt mycket. Gud vad jag hade velat ha ett vaccin. Jag hade tagit det direkt. Så fort jag hade fått så hade jag tagit vaccinet. Så det skulle jag säga är väl det bästa. Det skulle underlätta väldigt mycket för hela samhället. Skulle jag säga. Det skulle underlätta såklart för studier och så vidare. Men det hade ju också underlättats för hela samhället om vi fick stopp på den här skiten. Det sämsta som skulle kunna hända är väl att vi inte får ett vaccin, tänkte jag säga. Men att vi, ja, men det skulle säga det. Det är väldigt enkelt. Men jag skulle säga att jag tror att det som kommer krävas. Nu är inte jag särskilt kunnig inom pandemier. Mer än gemene person. Men jag skulle säga att för mig så är det den enda utvägen jag ser. För att uppenbarligen så räcker det inte med att vi stannar inne.
Mm. Ja.
Ja, det var att hålla tummarna för det här vaccinet.
Ja.
Klockan går här, ja, klockan går. Och vi har ju faktiskt bestämt att vi ska återinföra, bara för din skull, så
yeah,
idag återinföra vår berömda studentvänliga Fuck, Marry, Kill. Som då istället är att istället för att då välja Fuck, Marry, Kill så väljer man vem man vill ha haft i sitt grupparbete, vem man vill ha haft som bänkkamrat och vem man ville lånat anteckningar av om man själv är sjuk. Mm.
Ja.
Över då, inte bara en gång, men över en lång period gäller det då såklart. De här. Och jag blev lite inspirerad av dina Harry Potter-studier, så jag tänkte att vi skulle jobba med Harry Potter-karaktärer.
Ja!
Så vi kan väl välja några stycken, eller tre stycken. Vill du börja, Sara?
Ja, det känns ju som, eftersom du har skrivit en uppsats om Hermione, så måste vi ha Hermione med.
Mm. Då vill jag ha Malfoy.
Okej, jag har ju en favoritkaraktär därifrån.
Kör på
det. Bellatrix Lestrange.
Hon är min favorit också. Så jag kommer välja Bellatrix som bänkkompis.
Ja, det hade jag också.
Det känns som att vi kommer ha mycket, få ut mycket av varandra där.
Du är inte lite rädd för att dö?
Jag tänker att vi kan vara kompisar. Jag har också vid tillfällen när jag gjort sådana här Pottermore-test blivit Slytherin. Så att jag tänker ändå att vi kommer kunna vara enade. Sen kanske hon är lite otrevlig. Men jag tänker ändå att om vi, alltså vi blir kompisar. Ja. Så då kommer jag henne på min sida och det känns ju tryggt.
Exakt.
Absolut.
Ja. Och sen tänker jag att jag vill ha Hermione's anteckningar.
Mm. Låter klokt.
Ja, för jag tänker att jag inte helt kan lita på Draco, var det va?
Ja.
Det var inte pappa.
Nej.
Och jag tänker att alltså Malfoy är ju, han är ju en mes. Han är, alltså man kan göra vad han vill. Han ändrar ju sig. Helt plötsligt ska han lyda under Voldemort och alltså så här, håller han på med. Liksom. Så det känns som att jag kan styra vad han gör. Och sen kanske jag kan styra att han inte gör någonting alls. Så i värsta fall får jag göra saker åt honom. Mm. Och det känns ändå mer okej. Att jag kan övertala honom till att så här, okej, men du kan glida igenom det här.
Exakt.
Om han inte gör som jag säger. Och då kommer han ändå vara nöjd, för jag tror att han kanske inte har det så lätt i skolan.
Nej. Jag tänker också att om han skulle kaxa upp sig så kan ju du alltid bara köra med Bellatrix i din kompis.
Exakt, ja, Bellatrix så här.
Så här.
Men Bellatrix är väl, är inte hon typ moster till Draco?
Jo, ja, det är hon väl.
Mm. På något,
men det känns inte som att de är bästisar ändå. Det känns som att jag och Bella, vi är ju tajta.
Ja.
Alltså blir du tajt så kommer hon liksom välja dig över.
Ja, verkligen. Den här lilla tunt.
Och alltså, du är ändå kårordförande. Du har väldigt mycket makt. Jag tänker att det är ändå...
Det gillar de. Ja, det gillar både Bellatrix och Draco.
Ja.
Ja, så Hermione får vara den här kompisen jag utnyttjar.
Åh, gud, så skrattar jag.
För anteckningarna. Men jag kan inte ha någon, ingen av de andra kan skriva anteckningar. Alltså, det känns, de känns lite för emotionellt instabila.
Bara lite grann.
Ja, verkligen. Jag vet inte ens om det skulle gå att tyda Bellatrix.
Men jag tänker att hon har en väldigt speciell handstil.
Ja, plus att det skulle liksom inte gå att förstå, hänga med.
Nej, när det hade tankarna gått mycket hoppar fram och tillbaka.
Ja.
Hermione kommer få väldigt korrekta, väldigt duktig flicka anteckningar. Ja.
Exakt.
Och alltså som sagt Drake, alltså han måste vara jättejobb att sitta bredvid.
Ja, gud.
Ja, nej gud.
Jag ser framför mig hur han skulle sitta och sparka på ens.
Ja, det hade han garanterat gjort.
Ja.
Han hade, nej, jag tror att jag löste det här väl.
Jag är väldigt imponerad.
Ja,
bra
Anna.
Tack.
Ja.
Tack. Det känns bra.
Ja. Jag vill fråga en sak.
Ja.
Låt oss säga att vi får ett vaccin, allting blir bra.
Frid och fröjd.
Du kommer att plugga klart.
Ja.
Vad kommer du vilja göra sen?
Det är en spännande fråga.
Ja.
Nej, men jag, min dröm sen jag var barn, det är inte alls sant, men sen senaste åren sen jag började plugga är ju att aldrig sluta plugga. Så jag skulle vilja doktorera någon gång. Annars skulle jag gärna jobba med jämställdhetsfrågor på något sätt. Så. Men min dröm är att någon gång i alla fall få doktorera.
Det tycker jag låter jättebra.
Spännande.
Ja.
Innan vi går hem, har du några tips till alla studenter som lever i sin coronastudietillvaro?
Men jag har upptäckt en sak som jag tycker funkar väldigt bra. Nu är det lite tråkigt för det börjar bli lite kallt. Men det är ju att ta saker på promenad. Att om man har möten, ta dem på promenad. Har du en föreläsning som du inte riktigt behöver vara på kameran, så ta det på en promenad. För att få in lite syre i sig gör väldigt mycket. Och om du ändå inte ska på kameran kan du lika väl titta gåendes som att titta sittandes i din säng. Så det skulle jag säga ett tips från mig. Annars så skulle jag säga att lyssna lite på ABBA. Det gör livet lite bättre. Alltså jag har lyssnat så mycket på ABBA under det här året. Jag tänkte igår på såhär, vad kommer min såhär, Spotify årets artist. Om det inte är ABBA så har någon hackat min Spotify. Så jag skulle rekommendera att lyssna på ABBA.
Har du en favoritlåt?
Men min bästa ABBA-låt är The Visitors. Som är huvudtracket från albumet The Visitors. Som deras sista album. Så det är min bästa ABBA-låt genom alla tider. Sen har jag ju en särskild kärlek för Waterloo. Men det är bara för att den vann Eurovision. Och jag är ju ett stort Eurovision-fan.
Det är en väldigt bra låt.
Ja.
Det är bra väldigt tips. Hör ni alla där ute. Sätt i lurarna.
Gå med i studentkåren.
Ta på ABBA. Och,
ja, gå med i studentkåren.
Det är min promenad. Ja, och gå med i kåren.
Glömde bort jag där bland ABBA.
Men man kan gå med i kåren när man lyssnar på.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Perfekt. Sofia, tack för att du kom hit. Det var jättekul.
Det var superroligt att få vara med.
Härligt.
Tack och hej.
Tack och hej.
Från oss.
Ja, vi hörs.
Du har lyssnat på Plugg 26+, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes, och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.